Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkommen till det fjärde och avslutande avsnittet i Market Makers sommarserie för år 2020. Som i år fokuserar jag lite extra på dig som är ny på börsen och där vi genom fyra legendariska investerare försöker reda ut några av de mest grundläggande frågorna varje investerare bör ha koll på för att bli framgångsrik.
Sist ut i denna rad av investerare är ingen mindre än Nassim Nicholas Taleb, som kanske främst är känd som statistiker och författare av böcker som The Black Swan och Fooled by Randomness. Taleb är en man som balanserar på den tunna tråden mellan genialitet och galenskap, men som är känd som en av de största influenserna inom modern finans.
Och innan vi kör igång vill vi som vanligt påminna om att denna podcast inte är någon form av rådgivning eller rekommendation. Kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk och att du själv ansvarar för dina egna handlingar. Och med det sagt så kör vi.
You don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Som människor är vi väldigt bra på att tala intryck från vår omgivning och försöka skapa mening i mönstren vi ser informationen och datan. Det här har gynnat mänskligheten otroligt mycket, ligger bakom allt från filosofi till matematik. Men vår förmåga att kunna reflektera betyder inte alltid att vi är bra på det.
Vi var inne på det i förra veckans podcast kring det här med behavioral finance och hur vi på olika sätt tänker fel när vi tolkar världen. Vi har ju en tendens att förenkla världen som vi ser den, att smalna av potentiell komplexitet efter vad vi tycker är rätt. Och det här är någonting såklart som har gynnat oss väldigt mycket historiskt. När vi har en viss övertygelse över hur någonting är eller någonting fungerar så tenderar vi att hålla kvar i den tron oavsett om vi blir matade med ny information, och det gör oss lätt blinda för koncept och händelser som faller utanför den här världsvyn som vi redan accepterat som sann. Att vara dogmatisk innebär att man kan utsättas för händelser som man tror aldrig skulle kunna hända, helt enkelt för att man valt att tänka bort möjligheten att de ens kunde hända. Och det här är det som Taleb har populariserat som en svart svan, det vill säga ett event som ingen kunde förutspå men som fundamentalt får oss att ändra vår syn på världen.
Vad är en svart svanhändelse? För att förstå det här så är det enklast att faktiskt tänka på en riktig svart svan. Före någon ens hade sett en svart svan så trodde alla svanar var vita. Vithet var en essentiell del av en svan. Alla svanar är ju vita. Men en dag så upptäcktes en svart svan och ja, det vände ju helt upp och ned på vad man ansåg hur svanar kunde se ut. Det vi vill få sagt är att bara för vi aldrig har sett en svart svan, vi har bara sett vita svanar, betyder det inte att bara vita svanar finns.
Och det kan ju låta banalt, men det är ju faktiskt ganska stor händelse. Man förändrar definitionen helt. Om definitionen av en svan tidigare innehållit att den ska vara vit, så har man ju då så förändrat alltihopa. Och effekten av de här svarta svanarna då, på börsen är det givetvis andra saker. Till exempel hävdar en del att coronaepidemin var en svart svan, även om man förstås kan hävda att pandemier alltid kommer att ske, så att man borde vara förberedd på dem. Men poängen är att alla drabbas inte likvärdigt, och hur du drabbas av en sån här svart svan beror väldigt mycket på den information du har tillgång till. Ju mer information du har, desto lägre sannolikhet att du kommer drabbas av en svart svan, och ju mindre information desto större sannolikhet att du kommer drabbas. Drar man det här till sin spets, om du redan hade information om att det fanns svarta svanar, ja då var det såklart inte den svarta svanen någon chock för dig.
Exakt. Ett exempel på det här, en black swan alltså, och informationsasymmetri som det heter, det Niklas förklarar, skulle vara om du skulle satsa på din favorithäst i ett lopp. Du satsar pengar för att hästen är starkt byggd och stark track record. Jockeyn har väldigt hög kompetens och konkurrensen är väldigt svår.
Och om det gäller trav så satsar du såklart på att hästen har ett väldigt coolt namn också.
Du antar att hästen är det säkraste valet för att ha ett coolt namn, och du har alltså jättehöga odds att vinna. När pistolen avfyras och alla hästar börjar springa så står din häst still och vägrar göra någonting och är 100% olydig till sin jockey. Det här är ett svart svan-event. Given den information du hade så antog du att det var ett safe bet, men du förlorade ändå allting så fort racet började, för informationen du hade var fel.
Precis, och här pratar man ju, vi ska inte gå för djupt inom statistik, även om Taleb då är såklart en statistiker, men här pratar man om det här med normalfördelningar, standardavvikelser och så vidare. Svart svan-event, så att säga, eller svart svan-händelse är ju ofta ting som är en väldigt osannolik händelse. Jag menar, det var ju inte alls utanför din värld att den här hästen du satsar på kanske inte skulle vinna, den kanske bara kommer två eller tre, det är inte så konstigt, den skulle även kunna ramla och slå sig och så vidare, men att den helt skulle stå stilla, det får ju ändå räknas som en händelse du inte hade räknat med, som kändes helt otänkbar.
Och effekten av svarta svanhändelser kan skilja sig extremt i skala. Allt från att påverka en enstaka person till att påverka hela samhällen. Ett exempel är ju när Copernicus föreslog att jorden inte var centrum av universum. Konsekvenserna var ju stora eftersom det ifrågasatte hela den katolska kyrkan och Bibeln själv. Och denna typ av svart svan hjälpte till att reformera Europa som helhet.
Ja men precis, och vi kan gå tillbaka till det här exemplet då igen med hästen. Det kommer inte påverka alla lika mycket. Just i det här fallet, jag som hade satsat på hästen förlorade ju faktiskt hela min insats. Medan de som satsar på de andra hästarna kanske till och med gynnade som den här händelsen. Lite kanske som vi sett nu i corona, där bolag som är starka inom digitalisering och som gynnas av det har till och med kanske ökat sin försäljning under den här perioden alla måste jobba hemifrån. Men vi pratar ju också om informationsasymmetri, det vill säga att folk har olika mycket information. Det kanske var så till exempel att hästens ägare, den visste mycket väl att den här hästen och jocken, de har aldrig kommit överens tidigare, och därför har den personen valt att inte satsa några pengar på hästen. Han har alltså mycket mer information än vad du har, och den här informationen räddade honom från ett svart svan-event.
Och när det kommer till information så har vi som människor väldigt lätt för att bli lurade, lura oss själva och gå på de mest grundläggande logiska felstegen. En dålig vana människan gör är att skapa narrativ baserat på vår kunskap och förståelse och det förflutna helt enkelt. Vi tenderar att tro att det förflutna är en bra indikator på vad som kommer hända framöver, vilket oftast är en fallasi. I själva verket gör detta narrativ oss ännu mer benägna till misstag, eftersom det finns så många okända faktorer som kan påverka framtiden. Föreställ dig till exempel att du är en kalkon på en bondgård. Över åren så har bonden matat dig, låtit dig gå runt fritt, gett dig husrum. Och om du använder den här historiken som en guide för framtiden så har du ingen anledning att tro att det kommer vara annorlunda imorgon. Du kommer fortsätta få mat och husrum. Men en dag kommer den här bonden, för det var julafton, eller i USA kanske var Thanksgiving. Och han har med sig en stor yxa och så hugger han av dig huvudet. Du blir fylld med kryddor, du blir slängd i en und och du blir uppäten av hushållet som en gång i tiden matat dig och tagit hand om dig.
Så här känns det ibland när man har investerat i fel bolag, det är det folk försöker säga.
Det vi faktiskt vill försöka säga är att försöka förutsäga framtiden baserat på tidigare upplevelser kan skapa katastrofala konsekvenser.
Och därav det här uttrycket att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ja, ett bolag på börsen som har presterat väldigt bra historiskt kanske har lite större chans att göra det framöver, men det är ingen garanti för att de kommer göra det. Och det finns massvis av sådana här feltänk eller biases som man pratar om. Vi nämnde ju förra veckan Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt, som man ändå får se som någon form av bra crash course på ämnet, och vi länkar till den i avsnittbeskrivningen. En liknande sån här feltänk då, som väldigt många drabbas av, är så kallat confirmation bias, eller bekräftelsepartiskhet. Det går ut på att vi ofta letar upp bevis som bekräftar det vi redan tror på, och det här sker ju helt undermedvetet. Och det sker till den grad att vi faktiskt ofta ignorerar bevis som motsäger det vi redan tror. Om vi undersöker de här motsägande bevisen gör vi ofta det för att hitta källor för att försvaga bevisen och bekräfta våra egna förutfattade meningar. Vi vill hitta varför våra meningsmotståndare har fel. Och det här är uppenbarligen inte optimalt om man vill försöka förstå komplexiteten i världen och bli en bra investerare, som det här handlar om. Alla har vi ju till exempel en åsikt om klimatförändringar, för att ta ett aktuellt ämne. Och jag kan garantera att du som lyssnar, när du sökt information så har du nog undermedvetet sökt efter att hitta saker som bekräftar det du tror, snarare än att försöka motbevisa dig själv.
Som sagt, vi skapar ofta förenklade narrativ baserat på vår nuvarande situation och något som utvecklas för att vi snabbt ska kunna anpassa oss i farliga miljöer. Hjärnan försöker bygga logiska förklaringar till varför saker är som de är. Tänker du tillbaka på ditt liv kommer du antagligen komma ihåg särskilda händelser som meningsfulla, och det här bygger upp ett narrativ som förklarar hur du blev den du är idag. Din kärlek till Beatles kanske är för att din mamma brukade spela dem för dig när du växte upp. Men att skapa sådana narrativ är ett väldigt dåligt sätt faktiskt att förstå världen, enligt Taleb. Och detta eftersom att vara tillbakablickande, så är det väldigt enkelt att se saker som självklara när utfall sällan är lika självklara innan de inträffar.
Och därav att man brukar säga att det är alltid väldigt enkelt med facit i hand.
Exakt, hindsight is 2020. Covid-19, det kan ju spåras tillbaka i efterhand till en liten fladdermus. Och i efterhand känns det ju väldigt hög risk att äta något sådant. Men dagen innan åt antagligen 100 eller tusentals människor samma sak och ingenting hände.
Och dessutom så är människan också extremt dålig faktiskt på att skilja på skalbar och icke-skalbar data. Alltså icke-skalbar data som vikt och längd, det har ju en statistisk övre och undre gräns. Man kan ju max vara en viss längd, någonstans där så fallerar alltihopa. Och man kan också vara, det finns också minimilängd till exempel. Det kanske också är möjligt för människan att väga 500 kilo, men det är väldigt omöjligt för människan att väga 5000 kilo. Och tack vare att de här egenskaperna har en tydlig gräns för max och minimum, så är det ganska enkelt att göra ett bra förutsägelse om du ska försöka förutspå längden på ett barn till exempel när den växer upp. För du kan ju dra till med ett snitt som ligger inom det här rimliga spannet. Du kommer inte att gissa att barnet kommer att bli 15 meter. Och det här namnet då, icke-skalbar, kommer ju alltså från datan, eller datapunkten du tittar på kan inte skala i oändlighet. En människa kan som sagt inte väga 5000 kilo. Sen finns det ju också skalbar data som kan växa i all oändlighet i princip. Det kan vara fördelningen av förmögenhet i ett land, det kan vara musikförsäljning på nätet, Feds balansräkning, eller så kan det vara till exempel ett spel som säljs på Steam. Eftersom den är inte begränsad av den fysiska världens gränser, så kan du rent teoretiskt sälja oändligt många spel då, eftersom de är digitala. Och det här blir extremt viktigt när man kopplar då till företagsmodeller, där affärsmodellerna kan vara väldigt skalbara eller icke-skalbara, och det påverkar din investering.
Skillnaden mellan skalbar och icke-skalbar information är väldigt viktig att förstå, eftersom det påverkar ju bilden du har av världen, och att blanda ihop skalbarhet och icke-skalbarhet gör att man kommer begå stora misstag när det kommer till att förutsäga hur saker kommer se ut framöver. Vi tenderar ju att se icke-skalbara affärsmodeller och har mycket svårt att se skalbarheten och framförallt den framtida skalbarheten och potentiella utvecklingen av företag.
Precis, och det här ställer sig ju liksom i en lång rad av saker vi har svårt för som människor. Vi har också väldigt svårt att till exempel förutspå exponentiell tillväxt, som hänger ihop ofta med att man har en skalbar affärsmodell. Men något annat som människan också intuitivt gör är att vi utvärderar risk i situationer för att skydda oss själva från dåliga situationer. Med det sagt så är vi sällan bra på att utvärdera sannolikheten för att en händelse inträffar. Vi är till exempel väldigt självsäkra i vår tro om att vi vet om alla potentiella risker vi behöver skydda oss från, något som brukar kallas för the ludic fallacy, eller lekfantasin. Vi hanterar helt enkelt risk som ett spel med förutbestämda regler och sannolikheter innan vi börjar spela, och sen utvärderar vi framtiden utifrån det här. Men det är väldigt få som för ett år sedan skulle tro att världens ekonomi skulle komma till ett stopp när länder började stänga ner sina gränser och tvinga människor till isolering för att stoppa spridningen av covid-19. Jag tror till exempel inte att Peter Stordalen tänkte att det skulle ske när han köpte upp Ving till exempel. Inget företag hade haft anledning att innan detta göra beräkningar för vad som skulle hända med företaget om deras intäkter plötsligt föll till noll, eftersom det faktiskt aldrig hänt förut. Det var helt enkelt en risk som var väldigt utanför regelboken, eftersom regelboken normalt sett säger att har vi en lågkonjunktur till exempel, då brukar ändå tjänstesektorn klara sig bra och det är mer finansiella företag som drabbas. Här är helt tvärtom. Tjänstesektorn har drabbats enormt, medan vissa finansiella och industriella företag och så vidare har klarat sig ganska väl.
Knowledge is power, lyder ju ordspråket. Men när vi är begränsade av vår kunskap så kanske det kan vara extremt fördelaktigt att kunna erkänna vad vi inte vet, eftersom det här öppnar upp för möjligheter som vi annars inte skulle kunna ta hänsyn till. Tänk dig att du i början av 1929 bestämmer dig för att börja handla aktier, men att du endast kikar på börsdata mellan 1920 till 1928. Du kommer att se lite dippar, men den generella trenden går uppåt. Och anledningen att tro att något annat kommer hända än att börsen fortsätter gå uppåt är väldigt liten. Du lastar in allt du äger på börsen och normala senare händer det som inte får hända. Börsen kraschar, du förlorar allt, hemlös, frun skiljer sig från dig och tar barnen. Hade du endast kunnat studera en lite längre tidsperiod så hade du upplevt fler krascher, fler rallies genom historien. Att endast fokusera på det vi vet kommer göra oss utsatta för oberäkneliga risker, och att ha förmågan att ställa sig frågan, vad är det jag inte vet i det här scenariot? Det är livsviktigt för att kunna ta bra beslut.
Lite så konstigt. Huset du kanske bor i, det har aldrig brunnit ner förut, så du räknar ju inte med att det kommer brinna ner framåt, men du köper ändå en brandförsäkring för att du vet att hus kan brinna ner. Och allt det här vi säger nu, det är mycket av det här kan framstå som väldigt banalt och enkelt egentligen, men det som är det riktigt svåra, det är ju egentligen att verkligen förstå det och att tänka på det korrekta sättet. Och det är ju det Taleb är väldigt duktig på att lyfta fram i sina böcker. Det är också något som pokerspelare förstår väl. En pokerspelare har god kunskap om spelets regler och kan sannolikheter för om han kan vinna partiet med de kort han har i handen eller inte. Men spelaren är också medveten om att det finns information som han inte vet om. Till exempel motståndarens strategi, motståndarens kort, hur mycket pengar motståndaren vill att förlora som kan påverka hur de spelar. Till och med en sån sak som att motståndaren kanske inte ens kan spelet och kommer satsa dumt. Kunskapen kring det okända bygger upp en strategi som inte bara fokuserar på sina kort utan även försöker ta hänsyn till de här riskerna man inte ens vet om, vilket är extremt svårt.
Att ha bra förståelse för våra egna begränsningar hjälper oss onekligen att ta bra beslut. Det bästa skyddet mot de här kognitiva fällorna är att ha en god förståelse för vart fällorna kan uppstå, och medan detta inte riktigt kan rädda oss från alla blunder så kan det hjälpa oss att minska antalet olika beslut vi tar. Kritisk självanalys i en komplex värld är den starkaste konkurrensfördel du någonsin kommer kunna få.
Och det finns ju massvis med slutsatser också man kan dra från det här när det gäller investeringar. Till exempel så bör vi tänka på just det här med Black Swans, att det kan ske någonting oväntat och som påverkar allting. Det säger oss till exempel att oavsett hur bra koll du har på ett bolag så kan det gå dåligt för bolaget. Därav att vi bör diversifiera till viss del, alltså äga fler än bara ett enda bolag. Det finns också anledningar att ha en buffert, alltså ha ett sparande vid sidan av som du kan ta av om någonting skulle hända. Till exempel att huset brinner ner. Nu har du förhoppningsvis en försäkring för det. Och det säger verkligen väldigt mycket om värdet att hela tiden analysera sina tidigare misstag. Försök lära sig från dem. Försök förstå begränsningarna även för den mänskliga hjärnan. Så som till exempel då Daniel Kahneman och Nassim Nicholas Taleb lyfter upp väldigt bra i sina böcker.
Ja, i slutändan gäller det att börja lära sig själv mer. Och det är det jag tror att många verkligen uppskattar med börsen. Att du får en insikt i vem du är som person som du kanske inte får någon annanstans. För du får ju svart på vitt hur du agerar i olika situationer. Vad du anser om andra människor, vad de tycker om olika situationer. Och hur du sitter i båten när havet skvalpar som mest.
Ja, det är ju faktiskt både det som kanske är mest tillfredsställande med börsen, men också det jobbigaste, att du får sån extremt instant feedback. Du får direkt svar på om någonting är fel eller inte. Och visst, det är klart man ska vara långsiktig och man ska egentligen utvärdera saker på lång tid. Men du får ändå ett gensvar på om du har tänkt rätt eller inte. Medan du kanske i sociala sammanhang, du har bråkat med någon, ja då kommer du antagligen dra det då mot confirmation bias och försöka förstå, okay, varför bråkar vi? Jo, men det var ju såklart för att den andra personen hade fel. Och sen hitta saker som stödjer det här. Men på börsen är det väldigt svårt att blunda för att nej, det var du som hade fel, och då måste du undersöka varför du hade fel, för du ser att aktien har gått ner i pris och det är någonting du har missat här. Och sätter man sig in i Nassim Nicholas Talebs böcker, försöker förstå den här typen av tänk, försöker lära sig de här sakerna som är så extremt svårt för vår mänskliga hjärna att faktiskt begripa, både när det gäller kring statistiska utfall, men också det här vi har pratat om med exponentiell tillväxt och så vidare. Kan du verkligen lära dig de sakerna, förstå de sakerna, ja då tror jag faktiskt att du har en superkraft som investerare.
Det var det fjärde och avslutande avsnittet i årets sommarserie. Vi hoppas att du kan ta med nya lärdomar som kan göra dig till en bättre investerare. Vi hoppas också att du fortsätter följa med oss även efter sommaren. Det är idag den 23 juli och vi tar nu en veckas uppehåll för att fortsätta med våra vanliga avsnitt igen torsdagen den 6 augusti.
Ja, och jag förstår det helt om du inte kan vänta 2 veckor på nästa avsnitt. Och då finns det inte bara 141 tidigare avsnitt av podden med massvis av spännande innehåll, utan även 2 tidigare sommarserier som vi varmt rekommenderar att lyssna på. Även våra mest trogna lyssnare vill jag lova har nytta av att repetera det som vi lyfter om avsnitten. Och samtliga sommaravsnitt finns förstås länkade här i avsnittsbeskrivningen.
Är du ny till podden och årets sommarserie, var det första du hört av oss, så säger vi varmt välkommen och vi hoppas att du ska fortsätta lyssna under hösten. Market Makers släpps varje torsdag och är fullmatad med spännande aktiecase, främst inom tech, makrokommentarer, och givetvis besöks vi även ibland av duktiga investerare och förvaltare.
Och vill du komma i kontakt med oss så når du oss lättast på podcast@marketmakers.se om du föredrar mig. Vi försöker svara på allt som kommer in, men har du frågor om det vi tog upp i sommaravsnitten eller andra finansrelaterade funderingar du vill ha svar på, så skulle jag rekommendera starkt att tagga oss på Twitter istället. Där heter vi @marketmakerspod med ett D. Då kan ju faktiskt fler ta del av den i diskussionen, och dessutom är det större sannolikhet att också faktiskt få svar från flera andra duktiga investerare. Och på så sätt bygger vi en starkare community för oss privatsparare.
Länk till vårt Twitterkonto hittar du förstås i avsnittsbeskrivningen, där du även finner länkar till Niklas och mitt egna konto om du vill följa oss.
Vi vill också återigen påminna om att lämna en recension på iTunes av podden, vilket betyder väldigt mycket för oss. Nu, sist men absolut inte minst, vill vi rikta ett stort, stort tack till alla er som är med oss varje vecka. Vi hörs igen om 2 veckor.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.